Jag tycker att det låter lite som om en 8-åring fått hitta på en historisk händelse. Vad handlar det om? Frågar Daniel och Robin, den här 8-åringen. Ett krig, svarar 8-åringen bestämt. Absolut, sådana har det ju tyvärr funnits många av genom historien, säger Daniel med sin varmaste farbroderliga stämma. Vilka är det som krigar då? Flikar Robin nyfiket in. Sverige och USA. Svaret kommer oväntat snabbt. Det är noll betänketid liksom. Jaha. Nu är det den farbroderliga Daniel Hermansson som återigen leder utfrågningen. Vad är det Sverige och USA krigar om? Med rynkade ögonbryn visar 8-åringen sitt missnöje över att ha blivit missförstådd. Nej. Sverige och USA är på samma sida, säger 8-åringen lite indignerat. Några sekunder är det tyst i rummet innan Daniel frågar: vilka krigar de mot då? Återigen kommer svaret från ryggraden, rappt och självsäkert. Piraterna! De två historiepoddarna skrattar hjärtligt, men kanske ändå lite nedlåtande. Barn va? Som de håller på. Sverige och USA i ett krig mot pirater. Ja, kanske i någon gammal Jan Lövbok, men knappast i verkligheten. Förutom då att det faktiskt har hänt. Kriget i Libyen 1801-1805, ibland kallat första barbareskkriget, är en av otaliga väpnade konflikter mellan stolta gamla europeiska länder och de så kallade barbareskstaterna. Nordafrikanska riken som bedrev storskalig kaparverksamhet där de tillfångatog och sålde sjömän som slavar. Men skillnaden mellan detta krig och andra konflikter är att den enväldige monarken Gustav den fjärde Adolfs nordiska rike slår sina påsar ihop med det helt nybakade demokratiska experimentet, republiken Förenta Staterna. Det här har ni inte råd att missa, vi kör igång.
Välkomna, välkomna till Historiepodden. Och ja, ja men det här är ju den här typen av inledning är ju spexig. Du har ju skällt på mig för att jag har målat ut oss i som någon slags humle och dumle typer i diverse historiska inledningar. Jag vet inte, var det här mycket bättre egentligen, där vi då framstår som två stolpskott inför en 8-årings korrekta iakttagelser?
Ja, men det här känner jag, det är min version av de karaktärerna som du har skapat. Det här är fanfiction från min sida.
Ja, du har ju i alla fall målat upp det här med väldigt spännande. Sen ska jag då säga, så att vi inte lovar för mycket, att det här kommer inte bara handla om USA och Sveriges högst marginella krigföring mot den ena barbareskstaten i början på 1800-talet. Utan det kommer att handla ganska mycket om barbareskstaterna generellt och deras verksamhet ju, eller hur?
Ja, men man kan ju sörja lite grann att inte Gustav den fjärde Adolf och Thomas Jefferson tillsammans åkte ner, gick på plankan, satt på utkik i masten, att överste Gustafsson hade en papegoja på axeln.
Ja, det kan man ju sörja, men då kan man ju glädja sig med att han istället var inblandad i en massa snöbollskrig där i Schweiz. Så att det är en kul tanke. Men barbareskstaterna är ju för övrigt då de stater som ligger längs Nordafrika. Det där kommer vi ju komma in på här nu snart.
Ja, vi ska alldeles strax störta in i en rafflande, ganska lång bakgrund om barbareskstaterna. Men först har Daniel Hermansson begärt ordet.
Ja, precis. Jag håller ju fingret upp i luften här och har en liten punkt jag tänkte ta upp. Det är nämligen så att det är vår och det sitter en massa stackars skolledare där ute och river sitt hår. Kanske sitter de i Norrköping, Linköping eller Söderköping och har svårt att få ihop det här tjänstgöringspusslet.
Eller kanske sitter det gymnasielärare i samma region och vet att man kan tipsa skolledare även om de inte lyssnar på podden.
Ja, precis. Exakt så. För här kan jag nämligen meddela att det finns en trevlig halvung man med 11 års erfarenhet i klassrummet som är beredd att sätta sig vid förhandlingsbordet, va? Jag pratar om mig själv. Jag har undervisat i både historia 1 och 2, alla samhällskunskap, alla sam...
Det är hela CV:t.
Ja, för vad säger jag där? Ja, vadå ja? Alla samhällskunskapskurserna, det är 3 stycken ska jag tala om för det. Och dessutom geografi och internationell ekonomi.
Populär bland elever och medarbetare.
Ja, tack så mycket. Tackar. Ja, du är en gammal kollega och så du vet ju lite grann vad vi pratar om här. Det får man ju säga.
Ja.
Ja, men det här är min lilla krok som jag kastar ut, så får vi se om det blir något litet napp någonstans. Jag behöver inte ha gammelgäddan på 100% liksom, utan jag är nöjd med ett litet napp på sisådär 40% eller något.
Ska vi ta dina lönekrav här i podden också?
Nej, det behöver vi inte göra, utan det är där jag då diskuterar vid en eventuell förhandlingssituation med en eventuell sån skolledare.
Och om det nu sitter någon rektor och river sitt hår, historielärare, jag behöver historielärare, hur kontaktar de dig då?
Ja, då kan man ju förslagsvis ha av sig till historiepodden @outlook.com, så får vi ha oss där, så att säga.
Det finns också ett kontaktformulär på historiepodden.com för övrigt.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Det här avsnittet kommer behöva en gedigen bakgrund om de så kallade barbaresk-staterna. Det här koppel med stater som ligger längs med den nordafrikanska kusten, egentligen ändå sedan medeltiden, och som har ägnat sig åt kaparverksamhet. De heter Alger, dagens Algeriet, Tunis, Tripoli samt Marocko. Egentligen kan man säga att samtliga de här staterna var självständiga, men formellt var samtliga utom Marocko egentligen under Osmanska rikets flagg. Det där kommer variera lite grann över tid, mycket beroende på hur starkt det Osmanska rikets centralmakt var just där och då under ett givet århundrade. Det är de 4 staterna, det är vart de ligger. Vad ska vi fördjupa? Vad behöver man veta om de här?
Ja, till början kan man säga att uttrycket barbaresk är ju sannolikt en omskrivning som syftar på berberna som levde i Nordafrika.
Mm.
Det har alltså inte så mycket med barbarer att göra som man kanske skulle kunna tro. Och det enda de här staterna egentligen har gemensamt är att de är muslimska och får intäkter på att kapa fartyg och kidnappa besättningen. Dick Harrison jämför ju det här med någon slags moderna drogkarteller. Och vilka bekymmer stater idag har att tackla den problematiken. För det är som du sa att Osmanska riket är egentligen den som det imperium som bossar över det här. Men under 1600-talet så minskar ju sultanens grepp. om regionerna mer och mer, åtminstone på detaljnivå.
Mm.
De här piraterna kallas för korsarer också.
Just det. Korsarer, kapare, pirater. Lite olika varianter där.
Ja, det kommer från latinets cursarius. Och det använder man då på medeltiden och det hänger ihop med någon som seglar på havet. Jag är inne i lite grann av en etymologisk sekvens här, om du märker det.
Jag märker det.
Ja, precis. Men då går vi vidare och så säger vi att korsarernas affärsidé, den är väldigt enkel egentligen. Den kommer ju då från medeltidens strider på Iberiska halvan under Reconquista, när man försöker ta tillbaka de muslimska områdena från de kristna sida. Och då var det kutym, mer eller mindre, alltså man gjorde, det var så man gjorde, man tog fångar och sen släppte man fångarna mot en lösensumma.
Mm.
Och det var också vad de här piraterna kommer att göra under 3 århundraden egentligen. Man tar till fånga så många skepp man kommer över. Man förhör fångarna noga och tar reda på vilka de är. Och sen återger man dem friheten mot en lämplig lösensumma, beroende på personens viktighet förstås. Annars så väntar slaveri.
Just det, och det kommer bli ett väldigt långvarigt fenomen det här. Men som du säger, inledningsvis så var det ju en krigsföringsmodell som förekom på båda sidorna. Vi har till exempel den kristna Johanniterorden som under en period hade sin hemvist på Malta.
Mm.
Och som bedrev samma typ av sjökrig mot turkiska skepp, tog fångar och bytte eller sålde dem.
Precis. Enligt historikern Robert Davis så var det ungefär 1 miljon europeer som fördes bort i slaveri under de här 3 seklerna. Och Dick Harrison tror inte att det är i överkant, utan han landar i att det kanske är ännu fler. Den viktigaste slavhamnen kommer ju vara Alger. Det blir en riktigt välnärd och rik stad här tack vare den här mycket blomstrande och effektiva kidnappningsrörelsen.
Mm.
Under 140 år mellan 1520 och 1660 så uppskattar man att de här algeriska korsarerna förslavade 3000 europeer varje år. Och det blir 420 000 människor där, konstaterar Harrison, om man slår ut det över de här 140 åren. Sen minskar det lite grann från 1660 till 1830, i alla fall intensiteten i det hela. Då är det bara 2000 slavar om året som man skeppar till Alger. Det här är ju i och för sig bara en av de här staterna vi pratar om nu, även om det var, kanske var den som var mest verksam så att säga.
Det här är också, det får man ju säga, som Harrison och Harrison har ju den här siffran. Andra historiker använder ju andra siffror. Jag läste i tidningen Forskning och Framsteg där de refererade Joakim Östlund, den svenska historikern som har skrivit en bok, Saltets pris, där han följer svenska sjömän som hamnade i slaveri. Där går de igenom olika typer av uppskattningar av hur många det här egentligen berörde. Och det pendlar ju några 100 000 åt respektive håll utifrån att det är ganska luddiga siffror delvis. Men alldeles oavsett vilket så kan man ju konstatera att det här är en omfattande och långvarig verksamhet.
Ja, synnerligen. Dick Harrison skriver i Slaveriets historia så här: en typisk slavvärd var oblodig. Korsarskeppet närmade sig den kristna farkosten och visade sin avsikt, varvid kaptenen insåg att han gjorde bäst i att kapitulera. Utan kanoner och soldater var hans båt ett lätt byte. Att kämpa emot skulle bara leda till onödiga dödsfall. Men sen är det att piraterna håller sig inte bara till havet, utan vi har ju de här kuststäderna i Spanien och Frankrike. De angrips ju också.
Mm.
Vilket leder till att de behöver försvara sig, och då måste man bygga stora murar, och så måste man bygga fort, och så måste man anslå stora tårtbitar i budgeten för att ha militärer på plats. Och det här är ett himla gissel. Men det fick man ju hålla på med, och till slut så undvek ju piraterna just de här befästa områdena förstås. Och då letar man sig till andra håll sen. Om man blev kidnappad och förhörd, då gällde det ju att framstå som så meningslös och fattig som det bara gick egentligen, för att få en så låg lösensumma satt på sitt huvud då.
Och det är ju här som den här jämförelsen som Dick Harrison gör med drogkartellerna verkligen är talande. Det är ju som de här stackars mexikanska flyktingarna eller emigranterna eller vad man ska säga som tas av kartellen mot gränsen till USA. Om det visar sig att de har släktingar som bor och har bott länge i USA så trissas lösensumman upp på dem. Mm. Men om de bara har massa fattiga bönder till släktingar i Mexiko så är det billigare att köpa dem fria.
Ja, om man klär sig dåligt och pratar osofistikerat och slang och sådär, då kan det gå bra. Men ofta så kunde ju piraterna se igenom sånt där. De kunde till exempel hugga tag i offrets händer och så började man studera dem. Och är det då släta och fina händer utan valka, då tyder det på att vi har att göra med en pappersvändare. Och då kan man ju salta notan lite grann här för den här friheten. Det var väl det den här Miguel Cervantes råkade ut för, som vi pratade om i Don Quixote-avsnittet.
Exakt. Den spanska författaren som blev tillfångatagen när han, efter han hade varit krigshjälte och hade fått jättefina rekommendationsbrev. Han hade ju fickorna fulla med den typen av rekommendationer som inte ens Daniel Hermansson kan tävla med. Och det var ju väldigt illa tajmat då att bli tagen av korsare.
Ja, jag har ju dig som rekommendation här bland annat. Det är väl bra. Ja, som sagt, han har ju varit krigshjälte den här Cervantes, men annars så har han väl inte pysslat med så mycket som har gett blåser i händerna, utan han har ju mest hållit i en penna. Och de satte väl ett hög lösensumma på honom just för de här rekommendationsbreven. Om den här fången var oförsiktig nog och började prata sivligt och ståtligt med svåra ord, då är ju saken klappad och klar här egentligen. Då kommer det bli väldigt... väldigt svårt att bli friköpt till en billig peng om man tänker sig att det är någon stackare som sitter där bara: jag anbefaller att ni omgående lösgör mig från mina fjättrar, ty ni har vi icke behandlat mig så som det anstår. Jag avser föga att uppträda som lakej åt kretiner och patrask som är där. Se så, servera mig nu en god supé, så ska vi väl ha den här lilla kalamiteten ur världen.
Ja, nej, det blir dyrt att friköpa den här 88% adelsman, 12% kapten Haddock.
Ja, precis. Då blir det ju slaveri här antagligen. Om man nu inte har en familj på riktigt som hostar upp pengarna. Det är alltså ingen idé att sitta och försöka verka viktig inför de här, för då kommer det bara gå ännu mer i skogen.
Just det.
Men de som verkligen kommer från en rik familj och inte kan låta bli att prata på det här sättet, de kommer ändå att behandlas ganska bra eftersom fången är ju en investering och allt som ofta så blir de också då friköpta. Mm. Det var ju tråkigt om den här investeringen gick i stöpet på att fången av någon anledning stök med och dog.
Ingen av de här statsbildningarna var ju speciellt stor eller hade egentligen en speciellt imponerande militär. Men som Lars Eriksson Wolke skriver i Populär historia så var de, citat, synnerligen effektiva orosstiftare. Och enskilda europeiska stater försökte med jämna mellanrum klämma dit någon eller några av barbareskstaterna, men de lyckades aldrig speciellt väl. Och man kan inte heller påstå att det är någon tydlig EU-tanke som rådde, utan i första hand så betraktade ju de flesta europeiska statsbildningarna de andra europeiska statsbildningarna som sina egentliga fiender. Mm. Det kunde alltså vara bra för exempelvis, ja, vad ska vi ta, Danmark, att svenskarna förlorar skepp och sjömän till muslimska kapare. Och därför kommer man aldrig presentera en enad front mot barbareskstaterna.
Nej, det är väldigt mycket...
lappa och laga efter läge.
Ja, och min fiendes fiende, min vän, tänk här lite grann.
Ja.
Och i slutet av 1600-talet så ändras ju de politiska förutsättningarna lite grann i Nordafrika igen. Vi har i det självständiga Marocko en sultan som tar sig för att göra den här piratverksamheten helt statlig.
Mm.
Nu är det här nationaliserat, eller vad man ska säga. Nu kör vi. Och han skänkte då den här piratverksamheten status som heligt krig. Och så lät man dela upp bytet som togs efter sharia-lagen. Och Algeriet i sin tur styrdes av en guvernör, en så kallad dey, som valdes och representerades inte av folket direkt, som man brukar säga, utan det var av kaparhövdingar där på olika håll och kanter. De hade valt den här guvernören. Och det är klart att då är man mer intresserad av att den här privatverksamheten ska flyta på och godkännas än att man ska bygga vägar och sånt in i landet.
Ja, verkligen.
Under 1600-talet så dyker också både engelska och holländska pirater upp i Medelhavet. Och de har inga skrupler med att ansluta sig till de här muslimska korsarerna. De tänker, ja men vi är i samma skrå här. Så de slår sig ihop med dem och då får de här nordafrikanska korsarerna både teknisk och geografisk kunskap av dem som de kan ha god användning av. Bland annat så börjar man ju leta sig utanför Gibraltarsund och ge sig upp i Nordatlanten, vilket då leder till att till exempel Island flera gånger angrips av sådana här slavväder. Redan 1627 kom det tre nordafrikanska kapare och dundrade i land på vulkanen Heimaey eller något. Och där strosade då omkring en bunt försvarslösa bönder och fiskare. Det är väl en onsdag. Jaha, nu ska vi upp här igen och ner till båten. Inte ett ont anande. Och snart får de hela sin vardag uppbyggt med rötterna, får man ju säga. De flyr i panik till grottor och berg för att komma undan. Men den här räden slår ju ner som en blixt och ett 30-tal islänningar dödas under ganska makabra omständigheter om man ska tro ögonvittnena. Och det ska man väl delvis göra. Sen kan det vara saltat därmed ibland. Ett ögonvittne beskriver att det döda höggs i tur i småbitar precis som om man skulle skurit kött till en soppa. Och sen satte man då hela byn i brand som final. Men att döda de tilltänkta fångarna var ju inte, det var ju inte affärsidén. Det är ju ganska olönsamt om det är fångar man vill ha att slå ihjäl dem. Så det här var ju, det var ju undantag som skedde då. Harrison skriver att invånarna kunde sällan försvara sig och korsarerna ville inte reducera vinsten genom att slå ihjäl blivande slavar. Nej, det är ju som att, vad ska vi dra till med? Göra polkagris, stänger och säljer och sen äta upp allihop själv.
Ja, resultatet blir ju samma sak, att det som ska resultera vinst i själva verket försvinner.
Ja.
Sen finns ju skillnad i att trycka i sig söt och härligt snask.
Ja, det är klart, det är en väldig skillnad.
Utkräva
här.
Blodig
hem. Jag tänkte på den rent finansiella biten tänkte jag på här. Jag jämför inte slaveri med polk och grisar, vill jag bara påpeka. Fast delvis gjorde jag det, men ni fattar.
Det här är business.
Ja, man har ju beräknat att ungefär 380 islänningar totalt har förts bort i slaveri då. Men då räknar man ju även räder som genomfördes på 1700-talet, så det är en ganska lång period här. De här människorna som blev gripna av deras situation kan man ju tänkas prata lite grann om. Den varierar ju väldigt mycket beroende på vem man är och vem man hamnar hos i slutändan förstås. I jämförelse med de här slavarna som fördes till Amerika så kunde ju de europeiska slavarna arbeta sig upp och stiga i rang. Och beroende på var man hamnar, som sagt återigen, om man hamnar hos en rik husbonde så kunde man få ganska mycket ansvar och självständighet till och med.
Mm.
Och till slut så kunde man börja tjäna pengar själv och också köpa sig själv fri. Mm. Det finns ju exempel på i ganska stor omfattning, både danska och isländska personer som dessutom har återvänt hem som rika män. Till exempel sjömannen Hark Oluf, som under 13 år på 1700-talet levde i slaveri. Han hade haft turen att hamna hos olika härskare och viktiga personer, och Oluf hade då också konverterat till islam, vilket många gjorde.
Mm.
Och efter en pilgrimsresa till Mekka så fick han återvända till Danmark med en välfylld pengasäck och tuffa in där i sin hembygd. Och han fick också träffa danska kungen och berätta om hur tillvaron och sederna såg ut i Nordafrika och så. Och där har vi ju inte direkt några rimliga jämförelser med bland slavarna som blev förda till Amerika.
Nej, så är det ju. Och de här europeiska konvertiterna, det hände ju också att de blev delaktiga i själva kaparverksamheten.
Det låter lite som förräderi där på något sätt.
Ja, så är det ju. Men det kan ju också handla om ren strategi. På samma sätt som att konvertera till islam var ju ett sätt att öppna upp möjligheter för sig själv inom det muslimska samhället som man såklart inte hade haft om man hade fortsatt insistera på den sanna kristna läran.
Nej, det är klart. Det handlar ju om... man gör ju sina val för att få en så bra chans att klara sig själv i den där situationen. Det är ju högst begripligt och förståeligt. En norrman som fångades 1771 och hamnade i Alger har berättat att fångarna vaktades av 30 lejon som gick till angrepp så fort någon försökte fly. Och då är man ju inte så himla kaxig, antar jag, om det är 30 lejon som är liksom runt en cirkel av fångar. Då sitter ju i alla fall jag ganska still där.
Det var många lejon.
Fångarna straffas enligt den här norrmannen ganska hårt om man inte gör som man blir tillsagd. Det finns exempel på allt från korsfästning till pålspetsning. Och en sak som jag satt och funderade på hur det skulle vara är att bli inmurad levande. Det måste ju vara en ganska obehaglig upplevelse. När sista stenbiten sätts dit och man ser någon som står utanför och smetar dit murbruk och sen bara plopp. Ja, nu var ljuset släckt där. Ja,
just det. Ja, det finns Lovecraft-noveller som utforskare om du
det gör det,
vill försjunka ännu mer i de tankarna.
Jag tror det räcker så. Annars var ju stympning och piskning ganska vanligt för flyktförsök. En del flyktförsök lyckas ju faktiskt. Bäst chans hade man om man, som Harrison skriver, slängde sig i vattnet och raskt simmade ut till ett europeiskt krigsskepp som låg där vid kusten. Egentligen fick ju inte kaptenerna ta ombord sådana här rymlingar eftersom det kunde påverka diplomatin negativt. Men det förekom ju ändå. Det måste ju kännas ganska omänskligt att stå där vid relingen och titta ner på någon som plaskar nedanför fartyget och skriker i panik. Och sen tänka att nej, men det kan jag inte ta upp här nu för att det går emot någon slags paragraf. Det var inte alla som kunde stå emot att hjälpa till där då. Sen hamnar då fångarna på slavmarknaderna och där avgörs ju egentligen vilket liv de ska få i den här budgivningen. Hamnar man som husslav hos någon lagom rik ägare då kunde det som sagt bli rätt uthärdligt. Men hamnar man på ett galärskepp och får ro som en besatt så svetten sprutar, då är man ju, då har man dragit en nitlott, va? Eller om man blir skickad till de här stenbrotten eller storgodsen som inte heller är något vidare, då är det många som går under där av undernäring och hårt arbete som om det vore boskap. Så att det var ju stor skillnad på var man hamnade återigen.
Mm.
Och de som kom till Marocko, de kunde placera sig i sådana här masmoras som det hette. Vilket då är ett underjordiskt rum för slavförvaring. Och då ska jag dra ett citat från Dick Harrison här bara. Enda vägen in och ut gick genom en liten öppning i taket som stängdes med järngaller. Gallret togs bort vid gryningen och skymningen då slavarna klättrade upp respektive ned på en repstege som släpptes ned av fångvaktarna. Slavarna sov på vassmattor ordnade i ojämna cirklar på golvet. I centrum av sovcirkeln fanns latrinen.
Ja, det får en att tänka på den tredje och sista av Christopher Nolans Batman-filmer.
There is a prison in a more ancient part of the world. A pit where men are thrown to suffer and die. But sometimes a man rises from the darkness. Sometimes the pit sends something back.
Fängelset som är ett stort hål i marken.
Just det. Ja, det är inte livet på en pinne där heller.
Nej, verkligen inte.
Svårast hade nog de fattiga slavarna från Sydeuropa. De behandlades annorlunda än om man kom från Nordeuropa. Vilket vi kommer in på snart. Men då är det ändå 40% av de kidnappade spanjorerna på 1600-talet som till slut kommer hem igen, ska man komma ihåg.
Du sa för några minuter sedan att man såg på det som att min fiendes fiende är min vän. Och så var det ju. Och om det inte var vän så var det i alla fall att min fiendes fiende är någonting som jag måste börja planera runt. För det kommer inte åtgärdas. 1600-talet kom och gick, situationen tuffade på. 1700-talet kom och gick, situationen tuffade på. Och istället så kommer det bli så att för att undvika att bli kapad så växer två strategier fram. Dels skulle man i den mån det var möjligt eskortera fartyg när man befann sig i de mest farliga vattnen. Och dels så öppnade man ju diplomatiska relationer med de här staterna. Ibland när vi förbereder sådana här avsnitt så roar jag mig med att sitta och googla på bara vad finns det för uppsatser skrivna om ämnet. Och så ramlade jag över Emil Kaukonens uppsats från Åbo. Jag vet inte om det är en kandidat eller en magisteruppsats. Finlandssvenskarna håller ju på med den charmanta ovanan att kalla alla sina uppsatser för avhandlingar. Men det är det enda jag kan säga att det är inte en avhandling. Men skitsamma egentligen.
Mm-hmm.
Kaukonen har läst svenska konsulers rapporter från just Alger. Men han skriver följande om upprättandet av diplomatiska relationer med barbareskstaterna. För att friköpa dessa individer, alltså kidnappade sjömän, och förhindra att kapandet fortsatte valde den svenska kronan under den första hälften av 1700-talet att upprätta diplomatiska förbindelser med barbareskstaterna. Dessa inleddes med ett fredsavtal i Alger år 1720 och följdes med dylika avtal med Tunis år 1736, med Tripoli år 1741 och med Marocko år 1763. Så man kommer alltså ha diplomatiska representanter i de här barbareskstaterna. Representanter för kronan som var direkt underställda kommerskollegiet i Stockholm och skulle föra Sveriges talan i Nordafrika. Och deras viktigaste uppgift var, förutom att köpa loss svenskar i den mån det nu var görbart, men framförallt var deras viktigaste uppgift att ge gåvor till barbareskstaterna. Alltså det handlar ganska krasst om ett tributsystem som växer fram. Genom att betala i förväg och smeka medhårs så tänker man att man kan lindra hur hårt man kommer drabbas av kaparna. Och lite grann påminner det väl om Östtyskland mot slutet av sin bana. Alltså när man mer och mer blir beroende av Västtyskland att de ska friköpa östtyska dissidenter. Nu fick i och för sig barbareskstaterna en längre historisk era än Östtyskland, men jag tänker ändå att det inte är bästa sättet att gå till väga. Att man baserar en stor del av sin inkomst på att massa människor ska bli friköpta. Jag vet inte om det är en verkligt långsiktig ekonomisk modell som jag tror på.
Nej, nej. Ja, det är ju rena mutor egentligen. Man försöker ju desperat köpa sig fri här.
Östlund, som jag pratade om tidigare, han säger i Forskning och framsteg att just nordborna var inledningsvis extra utsatta, alltså i Nordafrika, eftersom man inte riktigt fattade hur det där med friköpning fungerade. Nyss tänkte jag på DDR, nu börjar jag tänka på Sverige och Sovjets diskussioner om Raoul Wallenberg. Då Sovjet inte kunde förstå varför Sverige inte försökte få till ett utbyte av fångar. Men så funkar det inte. I alla fall, fokus. Östlund jämför med spanjorerna som dels befann sig geografiskt närmare och dessutom hade en mycket längre erfarenhet av denna typ av krigsföring. Som du sa, 40% av de spanska krigsfångarna köps fria. Till och med Miguel de Cervantes. Han fick sitta 5 år medan hans familj sparade varje liten pesetas som de kom över för att kunna friköpa honom. Men han blev ju också friköpt.
Mm. Svenskarna hade placerat en konsul i Alger, så fick ju svenska fartyg fri passage genom att visa upp ett slags pass.
Mm.
Och det här är ju från slutet på 1720-talet. Men det där passet gick bara att vifta med framför piraterna en gång. För då var det förbrukat sen. Så varje resa in i Medelhavet så behövde man ju ansöka om ett nytt pass för att undvika just algeriska pirater. Det är mycket pappersarbete här och byråkrati, va?
Ja, verkligen. 1724 skapas ju också ett konvojkommissariat. Man älskar ju ett ord med 7 stavelser. Som skulle organisera gemensamma och säkra färder över Medelhavet. Det var alltså skepp från den svenska örlogsflottan, alltså militärt bestyckade skepp som skulle eskortera konvojer. Man möttes upp i Kattegat och försökte sedan som ett gäng förskolebarn med någon ur personalen längst fram och längst bak i ledet att ta sig genom de farliga vattnen? Vad skulle det vara jämfört med förskolebarnen?
Ja, över en väg förslagsvis.
Exakt.
Ett avgångsställe här. Det gäller att ha koll på vart alla är.
Mm. Och de svenska skeppen skulle ju ofta till Italien. Förskolebarnen kanske ska till ett museum där de ska göra en utflykt.
Är bilarna då motsvarigheten till piraterna?
Ja, det är de.
Ja. Nu har du dragit lite associationer fritt dragna ur huvudet här på dig. Och det har varit då Sovjetrelationer och det har varit DDR och det har varit småbarn som går över en gata och sådär. Och då tänker jag att jag lika gärna kan påminna, är väl snarare då, om en jämförelse kring den här galenskapen med de danska tullarna i Öresund.
Mm.
Ett avsnitt som vi har gjort 241 som handlar om ungefär samma sak, fast det är Danmark egentligen.
Mm.
Den danske kungen hovar in enorma summor på den där sabla Öresundstullen. Man tar ju inte människor till fånga givetvis, och det är inte kidnappning på det sättet, men däremot hotar man att skjuta ner varenda fartyg som åker förbi som inte betalar för sig.
Mm.
Och det här gör man utan någon som helst rätt förutom sedvanerätten, det vill säga det här har vi hållit på med så länge någon kan komma ihåg och därför har vi rätt att fortsätta hålla på med det här. Och på 1800-talet så jämfördes ju till och med den danska staten lite försiktigt med barbareskstaterna av internationella dignitärer, inte minst amerikanerna.
Mm.
Och det där uppskattade kanske man inte riktigt på det kungliga slottet Amalienborg, där man satt och tyckte i sig humrar och ostron och framförallt drack en förskräcklig massa vin som väl i regel var det man tog i tull från de här fartygen som åkte förbi. Och så,
just det.
Så får man höra att man är som de här barbareskstaterna. Nej, därför hyllar vi det! Det är väl icke! Sa de och blev jättearga av de här jämförelserna.
Sätter smörrebrödet i halsen, spottar ut pilsnern.
Ja, men ska man vara ärlig så är ju jämförelsen inte helt galen. Därför att vad de gör, de har ju inte någon rätt i det här egentligen, danskarna. Varför skulle de ha det mer än till exempel den svenska staten som också hade kust då vid Öresund? Och särskilt efter 1600-talet.
Nej, så är det. Men det var ju mycket pengar det var värt.
Det var jättemycket pengar förstås. Men grejen var ju då att alla de europeiska staterna fortsatte att betala det här bara för att man hade gjort det innan.
Mm.
Och på samma sätt ungefär har man ju då börjat då under 15, 16 och 1700-talet betala sig loss ifrån de här barbaresk-piraterna. Och så fortsätter bara saker och ting.
Ja.
Och rulla på i det oändliga. Ända tills det kommer då en nykläckt stat i form av USA som sätter stopp för den här märkliga danska rovriddarverksamheten och öppnar europeernas ögon som bara suttit och accepterat alltihop. Även om man tyckte att det var irriterande förstås så hade man ju ändå betalat. Och grejen är att nu kommer amerikanerna att bli intressanta även i det här fallet.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need.
Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Verkligen. Så 1801, den 4 mars, så blir Thomas Jefferson USAs tredje president. Och som vanligt nu för tiden så tänkte jag fråga dig, Daniel, mellan 1 till 10, hur många poäng tror du Jefferson tilldelas i Klaus Stolpes avhandling om alla amerikanska presidenter?
Ja, det tror jag är en 10.
Ja, det är en bra gissning. Det är inte helt korrekt. Mm. Jefferson får en 9.
Ja, jag kanske tog i lite då.
Och där har vi då köpet av Louisiana som ger honom flera pluspoäng. Men han drar också på sig en bom, nämligen The Embargo Act som försvårade internationell handel och skadade den amerikanska ekonomin, enligt Stolpe. Men en 9 är ju, det är ju respektabla siffror, får man säga.
Ja, och det som kommer bli aktuellt här nu med Jefferson är ju att man kommer att använda sig av den amerikanska marinkåren, och den är ju ganska känd.
Den, har, ja, den är väldigt välkänd.
Ja, vevats i otaliga Hollywoodfilmer och har stor status. Den blev egentligen nästan till för att sätta stopp på sjööveriet i Medelhavet. Visserligen har ju då marinkåren grundats officiellt under amerikanska frihetskriget. Men det verkliga avstampet kom ju i början av 1800-talet för att få slut på det här ekonomiska gisslet som det här slaveriet var. Ja, om det inte var en själv som bedrev slaveri förstås, för då var det ju en annan sak.
Just det.
Verkade som att man tänkte. Man hade ju gått om slavar i stor skala där hemma i södern. Men det var ju oerhört irriterande att behöva betala för att slippa få sina egna besättningar förslavade i Medelhavet.
Ja, men precis så var det ju. Och att Jefferson skulle få så fina siffror av Klaus Stolpe 200 år senare, det hade ju inte pashan av Tripoli, Yusuf Karamanli, någon aning om.
Nej.
Utan han såg ju bara den här staten som nyligen vunnit självständighet från England och som ju också hade intressen av att kunna segla på Medelhavet.
Mm.
Och tidigare hade det varit så att så länge de 13 kolonierna ingick i det brittiska imperiet så hade man ju också det brittiska skyddet i ryggen. Men som ny och självständig statsbildning så hade man ju tappat det. Så Jefferson kommer ju bli hutlöst irriterad när pashan av Tripoli begär $225,000 i tribut från den nya ledaren. Det motsvarar ungefär $5 miljoner idag, justerat för inflation. Och det här var utöver de redan mycket dryga årliga tributerna som man redan hade varit tvungen att betala ut. Alltså dryga $2 miljoner om året. En femtedel av landets nationalinkomst enligt tidningen Militär Historia.
Ja, och det är Niklas Sennerteg som har skrivit den artikeln där. Ja, det låter förskräckligt mycket, tycker jag.
Mm.
En femtedel som satt och bara portionerade sig ut till de här piraterna. Man förstår ju att Jefferson fick någon då.
När han satt där med budgetposten och så ser han, ja, 20% till Tripoli.
Är det här rimligt? Vad får vi för de här pengarna egentligen? Ingen, ja, vad man fick var ju i någon mån att undvika att bli kapad. Men man ska ju komma ihåg att det hände att man såg mellan fingrarna med det här från piraternas håll. Det var ju inte alltid helt vattentätt att betala tribut och tro att man skulle komma undan med det.
Nej, överhuvudtaget för de europeiska staterna och för USA så var det faktiskt ett system som fungerade ganska dåligt. För det lämnade ju absolut inga garantier.
Nej.
Ja. Ja, men Jefferson var inte intresserad av att betala den här klumpsumman som pashan begärde ut. Vilket kommer leda till att Tripoli förklarar krig mot USA. Det här gör man genom att högtidligt plocka ner den amerikanska flaggan från konsulatet i Tripoli.
Vänta här nu. Det här låter ju som att det är någon slags ceremoni där man vackert och smidigt rullar ihop flaggan och lägger den i vikta hörn så här. Man gick ju fram och högg ner hela flaggstången med någon yxa där. Ner ska den! Så att det är ett ganska teatraliskt sätt att förklara krig, men väldigt tydligt.
Ja, okej. Okay. Högtidligt var ett illa valt adjektiv då. men teatraliskt, vi köper det. Det är kanske inte några så här våldsamt stora drabbningar när USA och Tripoli nu befinner sig i krig, men den 1 augusti 1801 sänker USS Enterprise ett tripolitanskt skepp. Och man ska väl säga att den amerikanska flottan är egentligen inte stor nog för att hävda sig mot de erfarna kaparna. Dessutom så verkar de amerikanska skeppen mycket långt ifrån hemmahamn. Men krig är det, och det går ju ut till alla de europeiska staterna att nu är det minsann krig i barbareskstaternas område. Och samtidigt som Thomas Jefferson har börjat ruttna på Tripolis krav så har vi Gustav den fjärde Adolf som också vill vara med på tåget. Och helt enkelt kommer skicka en örlogsstyrka iväg mot Tripoli. Denna leds av amiralen Rudolf Cederström, för övrigt farfar till historiemålaren Gustav Cederström.
Det är ju stort. Det hade jag inte en aning om. Det hade jag inte en aning om. Vad kostar ett paket mjölk?
Ja, det har jag hyfsad koll på. Den kostar 19, 20, 21 kronor och sånt där.
Det hade jag inte heller en aning om knappt.
Men vad Karl den XII:s likfärd, Gustav Cederströms kända tavla, kostar, det har jag ingen aning om.
Nej, den är ju ovärderlig typ.
Absolut. Cederström, han har i order att verka fram ett fredsavtal som är acceptabelt för svenskarna. De vill ha på papper att Tripoli inte kommer ge sig på svenska fartyg och svenska sjömän mer. Dessutom så hade Cederström order om att ta kontakt med den amerikanska kommendören Richard Dale, vars fartyg befann sig i Medelhavet. Och om Cederström lyckades få med amerikanerna på ett direktanfall så hade han, som Eriksson Wolke skriver, regeringens bemyndigande att gå till omedelbar attack. Han har alltså ett ganska långtgående befogenheter här, Cederström.
Mm.
Man ska ha med sig att Sverige 1801 har inte dragits in i Napoleonkrigen, så man har ju resurser för den här typen av åtaganden. Och dessutom har man, som Eriksson Wolke också skriver, idén om att ett samarbete mellan USA och Sverige, två neutrala stater i relation till stormakterna England och Frankrike, det skulle kunna ligga i bådas intressen att förstärka bägge de här i nuläget neutrala staternas position på den geopolitiska scenen.
Hur många neutrala makter bör gå samman för att det ska kallas en pakt?
Jag vet inte.
En väldigt intressant fundering. Ja.
Man kan väl inte heller säga att Sverige och USA i högst bristfälligt samarbete mot piraterna fick Napoleon att, jag vet inte, drömmar, speciellt oroliga drömmar.
Nej, han dalar ju inte i knäväcken inför det här, om man nu ens noterar det hela egentligen. Dessutom var vi ju som sagt, det här är ju ett väldigt flyktigt och svävande samarbete mellan egentligen några marina befälhavare som har träffats och pratat ihop sig där nere. Och,
ja, så är det.
Och knappt det egentligen, för att när det väl kommer till blockad sen av Tripoli, jag vet inte om du ska in på det, men då blockerar man ju så att säga Tripolis hamn, men man pratar inte så mycket med varandra egentligen. Det är amerikanska och svenska örlogsfartyg som ser till att starta den här blockaden, men något vidare samarbete däremellan förekommer ju knappt.
Nej, verkligen inte. Cederström lyckas ju få kontakt med tidigare nämnda Dale, och då visar sig att Dale vill ju egentligen segla hem till USA. Men han tycks lite pliktskyldigt gå med på stanna. Och i sin tur så verkar Cederström vänta på svenska förstärkningar som aldrig kommer. Så det hela är väldigt bristfälligt när den här blockaden inleds.
Ja, den här Dale, han är ju på väg hem. Men han säger ju att det kommer ju så att säga avlösning till våran styrka här snart. Och de kanske kan prata ihop det med ungefär.
Ja, det blir ingen succé. Men så samtidigt som den här blockaden av Tripoli pågår så ska Cederström då inleda förhandlingar med Pashan av Tripoli. Och ingenting kommer väl sedan förlöpa väl ur ett svenskt perspektiv. För det amerikanska stödet kommer börja tunnas ut markant när man samtidigt dras in i ett krig mot Marocko. För där fanns ju ungefär samma problematik som mot Tripoli. De begärde ju också tribut som Jefferson inte ville betala. Och dessutom så har svenskarna förbannat svårt att komma någonstans med Tripoli. Alltså om du tänker dig en skala, Daniel. 1-10, där 1 representerar före detta utrikesminister Östen Undén och hans syn på diplomati, där korrekthet och respekt för regler är stöttepelare. Och 10:an, det är kanske, jag vet inte, Nordkoreas relation till diplomati. Då är ju Tripoli under tidigt 1800-tal fan en 12:a.
Ja, det får man ju säga. Särskilt när man tänker på den här svavelskjortan, va?
Ja, exakt. För det är ju då den svenska konsuln i Tripoli kommer plockas fram iklädd en skjorta som dryper av svavel. Och Cederström informeras om att den sekunden svenska fartyg påbörjar ett bombardemang av Tripoli kommer denna skjorta fatta eld.
Jag tror inte att de de facto klädde på konsuln den här svavelskjortan, utan man sa att jag kommer att sätta på dig den här svavelskjortan om svenskarna får för sig att börja bombardera Tripoli. Och då kommer vi att tända eld på den. Och då ska vi få se att det brinner. Ungefär där. Jag tror aldrig att man faktiskt satte på honom den här skjortan. Det hade varit om möjligt ännu mer magstarkt.
Istället kommer det bli ett fredsavtal som sluts i oktober 1802. Och de krav som svenskarna kom med inledningsvis hade nu kommit helt på skam. Man får istället betala en hög tribut för att överhuvudtaget ta sig ur kriget. Men man lyckas i alla fall förhandla fram att 137 svenska fångar i Tripoli skulle frisläppas och därmed transporteras hem.
14 av dem är skeppsgossar i tonåren, och det var väl bra att de kunde komma hem och slippa sitta i slaveri under lång tid framöver. Man identifierade också 4 stycken döda svenskar bland de här fångarna som skulle bli slavar, och en svensk som blev kvar i Tripoli eftersom han hade konverterat. Och där har vi egentligen det krig som den här 8-åringen beskrev för oss,
ja,
i början av avsnittet. Det är ju sant, men det är inte ett jätteingående samarbete, va?
Nej, så är det. Men går du in på första barbareskrigets Wikipedia-sida, och så ser man ju där till höger där Wikipedia alltid har tabeller när det gäller konflikter, och så sätter de ut flaggor på, ja, som representerar de olika stridande parterna. Då har du den amerikanska och den svenska flaggan bredvid varandra, ja, mot Tripoli.
Ja, men då så, om det finns i en tabell, då ska inte jag vara den som sätter in käppar i de hjulen, inte.
Men du har ju helt rätt i att det här är ju inte början på någon av världshistoriens mest utbyggda och framgångsrika militära allianser.
Nej, men med det sagt så visst har USA och Sverige haft ganska mycket kontakt under kalla kriget till exempel, och har väl fortfarande ganska mycket kontakt via NATO och så.
USA kommer ju dock fortsätta sitt krig mot piraterna, men utan Sveriges valhänta hjälp. Inte för att allting som USA tar sig för under det här första barbareskkriget är speciellt lyckosamt för den delen heller. 1803 går det amerikanska fartyget Philadelphia på grund utanför Tripoli och kan enkelt erövras av tripolitanerna. Och som en liten försmak av de järva amerikanska framstötarna som nu komma skall, kan man då nämna att amerikanska soldater, det här kan de inte leva med, att deras fina fartyg har tagits till fånga och ligger i hamnen inne i Tripoli nu. Så att skyddat av nattens mörker smyger de sig in där, övermannar de tripolitanska vakterna och sätter fyr på Philadelphia, som blir lågornas rov.
Ja, det här är ju kanske en av första riktiga operationerna som en marinkårsgrupp gör egentligen, som slutar så här framgångsrikt i alla fall.
Mm.
Med framgångsrikt. Man lyckas sätta eld på det här fartyget så att inte fienden får ägare. Det är väl det. För att besättningen som hade funnits på fartyget, de sitter ju fortfarande bakom lås och bom, och parsan vill ha $200,000 i lösen för dem.
Ja.
Så att mycket mer än så, att man såg till att ingen fick ha fartyget, var det ju inte.
Men då ska jag berätta för dig att när jag var inne på Amazon och kollade den amerikanska bokfloran om första barbareskkriget, kan jag berätta att det finns ett antal volymer som handlar bara om den här aktionen, som heter saker som How 10 Brave Men Shaped America's Future.
Ja, men det är ju alltid intressant på något sätt att gå till födelsen av en sån här stor organisation som den amerikanska marinkåren, och så blir det mytologiserat och så blir det legender och så blir det hjältar som den här Stephen Decatur heter han, var han som var med och stormade.
Just det, löjtnanten som ledde stormningen, ja, här.
Han är väl väldigt omhuldad förstås i olika av de här böckerna som du har tittat efter på Amazon då, kan jag tänka mig.
Och ja, så är det ju.
Det var ju en framgångsrik operation. Så är vi ju.
Och då är det bara en försmak av den operationen som ska komma nu, då vi ska gå mot Derna. För vi ska komma till den järva avslutningen på det första barbareskkriget. De amerikanska konsulerna i Tunis och Tripoli, där en av dem heter Eaton, han kommer bli väldigt relevant nu, de har ett förslag att pitcha för president Jefferson. Nuvarande paschan i Tripoli, Joseph Karamanli, är, informerar de om, i själva verket en usurpator. Han har en storebror som heter Hamet och som befinner sig i exil i Egypten och som är den rättmätige ledaren. Vad sägs om att marschera med den här andra maktspelaren från Egypten mot Tripoli? Det är ju ändå ett järvt företag, får man säga.
Ja, särskilt med tanke på att man bara har 8 marinkårssoldater i området.
Ja, exakt.
Det är väldigt sturskt där. Vi ska ta över det här, ja. Så därför får man ju lösa det här genom att börja värva legoknäktar.
Och det är en av de här konsulerna, jag tror att det är Eaton, som med utökade befogenheter och en finare militär titel åker till Egypten, där han hämtar Hamet Karamanli. Han har uppbackning av knappa 10-talet marinkårssoldater, men han lyckas ju värva 500 legoknäktar. Mm. Främst greker och araber.
Ja, framförallt flest araber, men det är väl ett 50-tal greker också. Ja.
Och de ska vandra i nästan 50 dagar genom mil efter mil av öknen. I och för sig har man ju 2 stycken skepp som ska segla längs med havet och kunna ge dem eldunderstöd och kanske förnödenheter på det sättet. Men det är ändå en jäkla resa det här. Och den här före detta diplomaten som leder det här militära uppdraget, han har problem. Det är nästan omöjligt, skriver han i sin dagbok, att ingjuta tilltro till oss hos dessa vilda bigotter eller övertala dem om att vi i egenskap av kristna kan vara något annat än fiender till muslimanerna. Vi har stora problem.
Ja, det är inte så konstigt när man kastar ut människor rakt ut i en stekhet öken, och där ska ni vara nu i 50 dagar och så ska ni hålla ihop här fast ni inte känner varandra och så vidare. Och det finns ju en misstänksamhet inte bara mot amerikanerna utan också mellan de kristna legosoldaterna och de arabiska.
Mm.
Och det grymtas som myterier och så vidare. Så han har ju knepigt här Eaton att hålla ihop den här lilla armén han har skapat. Och det beror ju på både hunger, hetta, törst och någon slags grundläggande misstänksamhet.
Ja, och det är ju betalning efter fullgjort uppdrag som gäller.
Det är det med.
I april 1805 så har man kommit fram i Derna på den libyska kusten. Den heter idag Derna och ja, men det är ungefär i jämnhöjd med Kreta. Och enligt de uppgifterna som står i militärhistoria så ska staden ha bevakats av 1200 soldater. Så de här amerikanska marinkårssoldaterna och legoknäktarna är alltså i ett underläge motsvarande mer än 2-1. Men trots det här så kommer man göra ett frejdigt försök att storma staden. Först börjar de amerikanska skeppen, de här 2 skeppen som följer dem, att beskjuta Derna. Och så sen gör man en hastig stormning, ett anfall mot stadens hamnfort. Där man genom ren och skär, jag vet inte, överraskning verkar få försvararna på flykt. De bara lämnar sina poster och sticker.
Ja, med laddade kanoner och allt som de inte ens skjuter av innan.
Jag har ganska svårt att fatta vad som händer här. Jag vet inte riktigt hur stor försvarsviljan egentligen var. Det är väl vissa amerikaner som stryker med här i och för sig.
Ja, det är ett par som stupar och sen är det ju tre stycken som såras. Men det är väl som du säger, den här överraskningen helt plötsligt. Och sen har man ju då hjälp också av fartygen vid kusten. Ska man komma ihåg hela tiden. Och ja, det är ju friskt vågat, allt vunnet som man har satsat på här. Mm. Och den här Eton, enligt egen uppgift, så har han stått och skrikit där också då, charge, och pekat med någon form av värja och vinkat och haft sig för att, enligt sig själv då naturligtvis, uppelda entusiasm inför företaget. Samtidigt har han ju då blivit skjuten ganska illa och han är en av de som såras då. Sen ska vi komma ihåg att den här Hamed Karamanli, han har ju då tagit den större delen av de arabiska legotrupperna medan grekerna anfaller tillsammans med amerikanerna. Och så har han gått runt stan från andra hållet och lyckats invadera från det hållet då och inta guvernörspalatset. Och så det är ju kaos på två sidor av stan, vilket då kanske har underlättat för amerikanerna och grekerna. Stan erövras helt enkelt.
Ja, på mindre än en timme.
Och det här är första gången amerikanska trupper är inblandade i markstrider i ett annat land och dessutom segerrikt reser stjärnbaneret. Så det är ju någon form av milstolpe beroende på hur man ser på det.
Ja, man är ju mycket stolt över det i USA.
Mm.
Och som Niklas Zennerteg skriver i sin artikel: men striden fick också en annan innebörd som marinkårens officerare ständigt blir påmind om idag. Hamed Karamanli var så imponerad av löjtnant O'Bannon, en annan då amerikan som var med, O'Bannons mod, att han skänkte honom sitt eget mameluksvärd i gåva.
Mm.
Det svärdet är förlagan till de svärd som marinkårens kadetter förlänas när de blir officerare.
Ja.
Där har man sett på tv.
På tv, ja. Jo, men det har man ju sett på tv-burken någon gång där när de delar ut svärd, va? Till,
ja.
Till de här kadetterna. Jo, men det har man ju säkert gjort någon gång. I mitten av 1800-talet så kom ju också marinkårens egen hymn som börjar just med orden "From the halls of Montezuma to the shores of Tripoli."
From the halls of Montezuma to the shores of Tripoli, we find
Och den första delen av strofen syftar ju då på kriget med Mexiko på 1840-talet. Det här om Montezuma. Men The Shores of Tripoli, det syftar ju på just den här operationen vid Derna.
Mm.
Och den texten, The Shores of Tripoli, är ju också ingraverad på de här svärden som de blivande marinkårsofficerarna får. Jag tror att det bara är The Shores of Tripoli, men jag vet inte om det hålls av Montezuma också. Men.
Just det, så fram till den här punkten i vår berättelse så är det här en väldigt amerikansk historia. Liksom stjärnbaneret har hissats och vi har hjältar. Och den här Hamed Karamanli har gett bort sitt mameluksvärd. Och nu sitter de där i Derna samtidigt som Tripolis pasha Karamanli den yngre gör upprepade försök att återta Derna men misslyckas. Det är flera vågor som kommer. Men samtidigt som allt det här sker så finns det en annan berättelse som också är tydligt amerikansk utrikespolitiskt bekant. Nämligen att amerikanska diplomater har förhandlat med paschan. Med eller utan svavelskjorta törs jag inte uttala mig om. Men de har i alla fall fört de här diskussionerna om man har kommit överens om ett fredsavtal. Amerikanska fångar kommer friköpas och Tripoli har lovat att inte attackera amerikanska fartyg mer.
Det här låter ju bra. Taget.
Absolut. Jefferson, han är supernöjd. Ge hit kardan och så sen så är det ett våldsamt och hårt handskakande. De träffas ju aldrig utan det är ju mer
i ditt huvud, ja.
I mitt huvud som det går till på det här sättet. Men Vad som kommer ske nu är att Eton, ledaren för marschen och stormingen av Aderna, han kommer nås av beskeden. Och när han läser det finstilta får han dessutom information om att han kommer inte få några ekonomiska medel för att betala de här legosoldaterna som har hjälpt USA med det man nu har lyckats med.
Det känns på något sätt så typiskt.
Ja, verkligen. Så i smyg ger sig amerikanerna av, åtföljda av de kristna legoknäktarna, grekerna, med muslimerna kvar i Derna, snart i händerna på paschan av Tripoli. Den här brorsan, Hamet, han får ju för sig frilejd och kan lämna Tripoli, men hamnar i exil på Sicilien fram till sin död.
Ja, han hade ju också blivit lovad att hans fru och barn skulle bli släppta av den här lillebron. Men så blev det ju inte heller. Utan han hade gått med på det här, de här avtalen. Det hade faktiskt amerikanerna tänkt på, att vi ska bry oss lite grann om vår allierade här. Så du måste släppa hans fruga och barn. Men sen då så orkar man ju inte propsa på det när det aldrig hände.
Nej.
Utan han fick ju sitta och tycka i ensamhet, vet jag inte, men utan familjen i alla fall, på Sicilien.
Så i och med freden 1805 så sätter vi punkt för det första barbareskkriget. Freden blir såklart inte ihållande, det är därför det kallas det första barbareskkriget. Men slutet för barbareskstaterna, det var faktiskt ganska nära förestående, och det stavas imperialism, och för Nordafrikas del så är det här en fransk specialitet. När Frankrike påbörjar sin kolonisering av regionen på 1830-talet så kommer det här bli slutet för kaparepoken av Nordafrikas historia. Och öppna upp för en ny och fascinerande epok av den ständigt pågående europeiska / nordafrikanska relationen. Men det är, som vi brukar säga, en annan historia.
Men jag har ett vagt minne av att den här invasionen av Algeriet från fransmännen och kungen Charles den tionde är ju ganska ihoplänkad, va, med julirevolutionen 1830. Om det är så att folk blir missnöjda ut i fingerspetsarna över att han håller på med såna här imperialistiska äventyr samtidigt som folk har det jättedåligt i Frankrike, så gör man uppror och revolution på grund av det, vilket gör att han störtas. Det kommer jag inte ihåg, men han satt ju och bossade innan julrevolutionen i alla fall, för sen blir han störtad i den då, den här franska kungen. Och jag tror att det hänger ihop lite grann med, han försökte bli populär om inte annat genom den här invasionen. Det blev han kanske inte, men Frankrike levde i alla fall lyckliga i alla sina dagar tillsammans med Algeriet sen, fram till 1962, och det var inte så lyckligt däremellan heller. Men det är, som du säger, ett annat avsnitt.
Har du någon sista tanke om barbareskstaterna?
Nej, jag tycker vi har dragit igenom väldigt mycket och noggrant här.
Så är det.
En liten tanke är ju, eftersom du säger att vi sätter punkt för det första barbareskriget, har du tänkt att vi ska ha någonting om det andra barbareskriget också?
Jag har ju såklart förhoppningen att det här kommer bli en lika efterfrågad och älskad serie som den om de puniska krigen. Så att det bara kommer hagla förfrågningar. När kommer andra barbareskriget egentligen?
Jag kan säga att det andra barbareskriget är nog ungefär lika rafflande och spännande som det tredje puniska kriget. Det vill säga faga egentligen. Men vi får se. Vi återkommer säkert till dem vid tillfälle i alla fall. Och då kanske man upptäcker att de inte alls är så himla trista. Det är bara det att man jämför med föregående tillställningar. Och då framstår de som lite mediokra i jämförelse.
Så för dig så är det tredje puniska kriget som den tredje delen av Gudfadern. Det är väl en helt okej film, men den lever inte upp till de två första delarna.
Ungefär så, kanske, ja.
Jag tyckte i alla fall att det var härligt att få in Gustav den fjärde Adolf, Thomas Jefferson och pirater i ett och samma historiepodden-avsnitt. Även om det inte är riktigt lika rafflande som själva nyckelorden kanske indikerar.
Jo då, det här har varit rafflande och bra. Och med detta så tackar vi för att ni har lyssnat, och så hörs vi nästa vecka.
Det gör vi. Ha det fint där ute.
Hej hej.
Hej då med er.
Thank you. Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.